Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Just det.
Och det är lite synd om oss.
Ja, det är faktiskt synd om oss. Jag har haft en liten matförgiftning och dessutom extremt trött sedan ett tag. Det är sedan någon vecka. Jobbat för mycket, varit på för mycket saker och krasslig hosta har jag också.
Ja, och jag har gått och varit småfeber i 3 veckor nu här, så får snart börja kolla upp det där.
Jag vet inte vem det är värst synd om.
Ja, det är nog lika illa tror jag.
Ja. Ah.
Men ja, ha förtröstan.
Ja, november är ju... November och februari är väl de mest sjukfulla månaderna sådär.
Ja, vi får bita ihop.
Nu är det december redan, så ja, det borde man bli frisk. Det
har gått så enormt fort i sista.
Mm.
Vi var ju på Lavinblad och
åt, ja, det var vi.
Julbord.
Åt ett mycket tidigt julbord och det var trevligt verkligen.
Ja,
det,
riktigt sån här klassiskt hemlagat rustikt julbord.
Ja, underbart.
Och så jag tänkte på här, vi har ju extremt hög genomlyssning på våra poddar.
Ja, det är helt underbart.
Att man lyssnar från början till slut. Och jag tänkte vad som hände här med din lyriska prosa sist här på 9 minuter. Om det var någon som somnade och körde av vägen och du blev ansvarig. Och, hur känns det som katolik? Och...
9 minuter var det inte.
7 minuter.
Var det så långt? Ja. Oj då. Jag vet inte, har vi några siffror på om vi hade sämre genomlyssning än vad? Annars tycker jag den här statistiken är så lustig, som de här officiella de har för reklam och sånt. Då räknas ju allting som en lyssning som håller på minst, jag tror det är 30 sekunder. Och det borde ju liksom vara, våra sitter de ju och lyssnar på i 45 minuter. Det borde ju vara lite mer värt kan jag tycka.
Jag tycker det vore enormt mycket värt.
Ja. Men vi är väldigt tacksamma i alla fall att ni inte tröttnar på oss så snabbt. Ja. Ens när jag läser lyrisk prosa.
Och nu så släppte vi ju 2 avsnitt under en vecka förra för att det blev lite tajt med tider och vi skulle få till allting och vi har andra åtaganden i våra liv och så. Så att kom gärna ihåg att prenumerera så att det dyker upp när vi släpper
avsnitt. Ja, det är jättebra. För vi håller inte alltid på att det är samma veckodag jämt, utan det kan vara lite hip som happ.
Och det är precis så att...
Det är en av fördelarna att inte tillhöra. Jag har bundit upp sig allt för mycket med någon stor aktör som skulle kunna vara väldigt positiv på andra sätt. Men det gör att man faktiskt själv kan styra. Jag kan stoppa in Gunilla här istället för mig någon gång när jag är riktigt överarbetad som jag gjorde förra året.
Och vi kan missa någon vecka och släppa 2.
Ja, en annan vecka, precis.
Jag tänkte, vi har någonting i glasen här också.
Ja, det har vi.
Och här ska du få gissa vad det är.
Mm.
Faktiskt en av mina absoluta favorittrycker som jag har tänkt att ha med i podden sen vi startade. Och så har det aldrig blivit av. Och då tänkte jag nu inför julen så skippar vi juldrycker och kör något helt...
Det är klassisk finkelspritig doft. Jag skulle kunna säga att det kan vara en grappa eller en marked champagne eller en trester.
Vi ska se när du smakar den att det kommer lite andra toner.
Ja, det är en tequila.
Yes. Helt rätt. Mm, mm. Och det här är en tequila av absolut tequila. Mm. Högsta kvalitet. Mm. Och det är en blanco, så att den här är ju inte ekfatslagrad.
Nej, den är ganska spetsig men väldigt god ändå. Det är en sån här som man verkligen, som i Mexiko, gärna skulle vilja ha en liten kopp med salsa och en liten limeklyfta och kunna ta och smucka på lite emellan. Ja. Och väldigt fin.
Och prismässigt så ligger den här, det här är en José Cuervo som vi har, deras absoluta topp tequila och platinum, och den här Reserva Familia heter den när den är lagrad. Mm. Och den här kostar ju som en betydligt bättre whisky.
Alltså, ah, det är de priserna.
600-700 kroners klassen. Och det är så häftigt med tequilan att det kan vara det absolut sämsta skräpet och sprit i total världsklass.
Det reagerade jag på när jag var i Mexiko första gången och där några veckor. Att det såldes i vissa affärer, kunde man köpa sådana här 20 liters dunkar med tequila, eller jättestora damejeanner i glas snarare. Och de kostade nästan ingenting, 20 liter. Literpriset var liksom några spänn närmast. Det var sånt man köpte om man skulle ha en stor fiesta och tillhörde de minst bemedlade. Och sen fanns det ju massvis med flaskor som kostade 500 kronor eller uppåt 1000-lappen i alla butiker också. Uh-huh. Så det var verkligen, det är ovanligt med en dryck som, jag menar, den billigaste visken och den dyraste visken har en stor skillnad, den billigaste konjaken och dyraste konjaken. Men med tequila är det ännu mycket mer. Där är det verkligen total skillnad.
Ja, men verkligen. Och tequilan, den har ju funnits, jag tror det är från 1600-talet börjar man tillverka den. Mm. Och det är ju ett område, staden Tequila, som det finns några områden runt om där man får då tillverka det som heter tequila. Och tequila är ju en mezcal. Mezcal är ju samlingsnamnet. För att det ska vara en tequila så måste det vara från vissa då speciella odlingsområden norr om Guadalajara.
Och det görs inte på kaktusar utan på halvkakter, eller hur?
Det görs på blå agave, precis, som är en liljeväxt. Ja.
Det är inte ens en halvkaktär, det är en liljeväxt.
Ja. Okay. Och det som jag tycker är så fascinerande med tequilan, det är att det tar mellan en 8-12 år att odla upp den här liljeväxten. Mm. Och sen så skördar man den och sen så får man börja om från början igen. Aha, till skillnad från vin till exempel som man skördar varje år. Mm. Och ett sånt här stort pinja heter den här stora, när man tar bort alla de här bladen så har man en stor pinja kvar. Mm. Och den har en snittvikt på 32 kilo. Mm. Och den här då har också en sockerhalt på mellan 22-28%. Och man behöver 7 kilo pinja för att kunna göra en liter tequila med 100% agave. Mm. Och det vi dricker här är ju självklart gjort på 100% agave. Mm. Medans minimum är 51%. Ah. Och då tillsätter man oftast majssocker när man ska jäsa den för att man tillsätter 49% majssocker.
Det här är ju lite gymnasieminnen för mig. Jag menar, jag har ju druckit, jag har varit massvis i, eller massvis ska jag inte säga, men jag har varit i Mexiko några gånger och trivdes väldigt bra där. Jag har varit massvis på mexikanska restauranger och naturligtvis druckit bra tequila i åtskilda tillfällen, men ändå när man var första, just när, särskilt när det är en blond tequila och inte en mörk, så får man de associationerna till de här gymnasiefesterna, för tequilan var ju så sjukt inne i slutet av 80-talet.
Ja, det var ju då det exploderade.
88, 89, 90, 90 någonstans där. Kom ihåg, man drack ju tequila hela tiden. Vi åkte på tågluftningar och satt med tequila.
Med den lilla röda hatten.
Ja, det var den man köpte på tågluftningarna, precis. Och så drack man. Den är, på Systembolaget, de hade ingen billig. De hade bara en ganska fin, vad det nu hette, i alla fall en betydligt bättre än den. Men i Tyskland köpte man den här billiga med röda flasthatten på. Och så köpte man salt på något snabbköp. Man trodde ju man skulle verkligen ha det här med då först salt, sen tequilan och sen citronen. Det är inte vad det kommit ifrån, för i Mexiko är det som sagt, det är en sån här salsa och lime man har. Och det smuttar man lite då och då. Det är inte så att man ska göra till någon viss rituell ordning med först det ena och sen det andra.
Nej, jag vet inte vad heller det kom ifrån. Men det här är ju fascinerande då, för att det är som du säger, på 80-talet som det exploderade, 80-90-talet, och speciellt i USA så har det varit en enorm uppgång av tequila. Och det fanns ett förbud att exportera eller importera tequila i Kina, och det har släppts för några år sedan. Så där har ju marknaden lyft enormt.
Tequila knack var ju populärt. I Sverige var ju saltcitron det mest populära, men tequila knack eller tequila hammer eller slammer, vad heter det på engelska, var ju väldigt stort i USA.
Just det.
Man blandar med kolsyra dryck och så slår drog man och så skulle man dricka det medan det bubblade upp för man skulle snabbt få i sig.
Och det slog ju hårt det där.
Det där hade jag en gång, vi hade min yngsta kusin sov hos oss någon vecka för att familjen var borta. Jag vet inte vad de gjorde, de övriga, men hon fick bo hemma hos oss. Och vi tar med henne på krogrunda, fast hon väl, vi var väl 17 och hon var kanske 14 och vi tog ändå med henne på krogrunda över hela. Och sen efterfest hemma i villan, mina föräldrar sover och så ska vi dricka tequila knack. Och det är ett sånt här senapsglas som är ganska låg kvalitet vi dricker.
Sånt här slotts.
Ja, slottssenap. Eller 7S som gjordes av oss också. De hade lite finare glas. Men de gick ut ungefär som de här. Så när man slog, när hon slog ner den så släpper kanten och hon skär ju upp hela handen. Oh. Så vi får väcka pappa så får han åka in med en 14-årig flicka som han för tillfället då, sin systerdotter som han har tillfället ansvaret för. Smått berusad, inte farligt berusad, men smått berusad och skurit upp sig fullständigt. Det var ju oerhört pinsamt, jag tror att det inte blev någon orosanmälan eller något. Och så frågar läkaren gång på gång, men hur gick det till? För hon hade sagt att det var inte killa knack och börjat förklara. Men jag förstår ändå inte. Och sjuksystern där som stod bredvid, men ge dig, jag vet inte vad det killa knack är. För hon gjorde det naturligtvis också hela tiden. Men det här är verkligen, det spritter lite i kroppen så här när man känner doften, för just för att jag känner det här gymnasiefesterna.
Men det känner också runt på krogen. Att det finns ju de här lime-tonerna.
Jo, den här är ju...
Ja, och det finns kritigheten och... Det finns nästan en liten sälta i den också.
Ja, det är det. Absolut en sälta.
Nej, men det kom ju mängder av varianter på hur man skulle ta den här tequila. Ja. En var ju att man skulle snorta upp saltet, dra tequilan och sen spruta limen i ögat.
Okay. Jelly shots med tequila var ju också... Det var väl när det gick liksom helt... Provade du det någonsin?
Nej,
det var inne på Londons inneställen och det kom några få ställen. Vi gjorde det själva några gånger hemma i Sverige, men jag tror inte det var många ställen i Sverige som serverade det, men London var jätteinne. Då fick man en fluormugg med jellypudding med stark tequila, så den var typ 40% i gelén. Och så skulle man svälja den där hela. Och då var grejen så här, börsmäklare och sådana som jobbade jättesent, då skulle de komma liksom på krogen och så skulle de dra i sig 5 sådana där, han svalde hela. Och så skulle det gå typ 20 minuter och sen skulle fyllan bara explodera. Och det fanns hela den här myten om att agavevattnet gjorde en så oerhört uppåt. Det har väl visst, jag tror det absolut kan ha samma effekt som hälsokost, uppmuntrande växter liksom.
Nej, men vissa spritsorter, gin blir jag pigg av, tequila blir jag pigg av, speciellt
Blanken.
Ja.
Absolut, så det, men det var ju väldigt mycket myter kring det där att man verkligen, man blev otroligt glad, man skrattade hysteriskt av tequila och sådär. Suggestion är ju också bra, så man skrattade ju rätt mycket.
Den där finns ju kvar, den här stället i London, vad heter det, inte Yatlock eller det heter något liknande, Namli eller något sånt där, där de uppfann den här Flaming Laborinin, som är då en drink med ohyggliga mängder sprit.
Okay.
Och när man beställer en sån så sätter de på de motorljud som varvar och hela stället samlas runt stackaren som dricker den här. Och ambulansen är ju ofta där, så folk stypar efter den här Flaming Laborinin.
Det är som en drejs en flaska sprit liksom.
Ja, i princip. Och den slår stenhårt.
Så det måste man ju faktiskt inte göra.
Nej,
det, men jag hade blivit hetsad. Hade det funnits ett sånt ställe och jag var 18-19, då hade jag gjort det.
Ja, men det är klart. Grupptrycket i den åldern.
Det var inte alltid grupptryck, det var mer ett inre tryck skulle jag säga.
Att du var tvungen att utmana.
Ja, jag svepte en gång en flaska gin och det var ju verkligen inget. Det var just det, då hade jag försökt i år och hoppats att det skulle finnas något grupptryck som man kunde ha skylt på. Men till slut fanns det inget, till slut svepte jag den i alla fall liksom. Men jag ville göra det. Vi hade talat så mycket om allt grupptryck och jag mådde rätt dåligt. Men det talades så mycket om grupptryck och man skulle tvingas att dricka sprit och sådär. Men jag tyckte liksom, jag hade gärna haft mer grupptryck för att jag var så usel människa, så förfall. Det var tur att jag kom i kontakt med droger och sånt på den tiden. Det hade kunnat
komma. Du hade någon, det är en av mina favorithistorier, när du rökte på, blev paranoid och slängde en korv.
Ja, har jag berättat det här i fallet? Det har jag.
Slänga en korv, det är inte du.
Det var ju dessutom, ursäkta ni som redan har hört det, men alltså jag har aldrig prövat några tyngre droger, men Mariana provade jag, hash provade jag några gånger och gick alltid väldigt fel. Det här hade jag odlat själv i fönstret till och med, och ändå blev det så starkt så att jag var nere på Stureplan, jag betalade för en korv i en korvkiosk, inte bara med Det var med extra allt. Det var med majonnäsgurka och lök och den dyraste korven. Det var liksom en sån här superkorv, helt sjukt, för liksom 50 kronor. Så dyrt som det bara gick att få med verkligen alla tillbehör. Och så tog jag en hårt i mina händer och så gick jag försiktigt så här, smög jag runt grillkiosken och så tryckte jag ner i papperskorgen där. Och så tittade jag till alla håll och sen gick jag därifrån och tänkte jag, nu har jag överlistat dem.
Men den är skön, den
för jag var helt säker på att jag skulle bli förgiftad, liksom, att jag var tvungen att... Ja, det var...
När man slagit systemet, då mår man ju bra.
Ja, nej, så det, nej, alkohol är bättre för mig än...
Vi ska avsluta här om tequilan. Och som sagt, det här är då en José Cuervo och det är ju världens största tequilamärke. Är producent. Man har funnits, jag tror det är, runt 250 eller 220 år någonstans har funnits. Men, och de gör mycket basic tequila, men det här är absoluta toppen. Och det här är den första tequilan som jag upptäckte, kvalitetstequilan.
Ah, roligt.
Och det var deras då lagrade reserva, det familja. Men det här, jag har mer och mer gått över till att uppskatta blancon.
Intressant, jag måste säga att jag brukar alltid vilja ha de bruna, de förklagrade, som blir lite rundare, lite sådär mindre. Men jag håller med, det är fräscht, alltså, det är ju en sälta, det är en krispighet som är väldigt
väldigt ren och härlig. Och tequila är ju den spritsorten egentligen i världen som passar bäst tillsammans med cigarrer. När vi pratar den här kvalitetstequilan.
Det visste jag inte.
Och jag tycker personligen att det här är ett fynd, även om vi pratar en 600-700 kronor på den.
Det kanske är en guilty pleasure, men allvarligt talat är det ganska gott med Baileys till cigarrer. Och den grunden att grädden lägger sig som en hinna och gör som grädde alltid gör, att det höjer smakeffekten. Och därför smakar tobaken och cigarröken smakar mycket mer när du får ett gräddlager i munnen.
Jag vet inte om jag får berätta det här, men det här är ju Baileys i Johan Jureskogs guilty pleasure. Och han är också en cigarrökare.
Ja, men då kanske det är därför, för att det blir väldigt bra med cigarr. Jag upptäckte en slump en gång på en Estlandsfärja, tror jag.
Till sist om tequilan. Om man har stora spenderbyxorna på och lyckas få tag på en kassa Dragones Joven, ligger på en 3000 flaskan, så då har man lyckats hitta det bästa som är producerat i tequila.
Intressant.
Men det gäller ju att man har ett visst intresse i drycken. Annars är det lite bortkastat. Känner du att... att livsandarna börjar komma tillbaka?
Jo, men lite grann. Jag har ju precis dimmt ner på flyget faktiskt. Jag brukar, nu kommer alla skriva att jag är en ond människa som har flugit här, men jag har...
Har du inte åkt båt?
Jag har varit på Gotland, så jag borde åkt båt, men det gick inte att få till en båt. Annars har jag som faktiskt grundprincip att jag alltid åker tåg inrikes i tjänsten, så jag åker även till Umeå och faktiskt tar tåget för att få ner det. Klimatutsläppen. Men till Gotland den här gången gick det inte. Men jag har varit på Gotland och det var väldigt... jag har arbetat, det var Köpmansgillet på Gotland, firade 325 år.
Oj.
Så jag har fått läsa in mig på deras historia ett par veckor och skriva ett historiskt föredrag som jag fick läsa.
Och vilka medlemmar i Köpmansgillet?
Från början var det 30 köpmän i staden Visby, en kvinna, 29 män. På Brenten fick ju kvinnor bara äga och driva ett företag om de hade varit gifta och mannen hade dött, och fick de fortsätta driva. Om de inte gifte om sig, gifte de om sig, förlorade de det, då fick den nya mannen allting. Och man fick inte ärva det direkt från sin far, utan man var tvungen att gå via en make som dog. Och det var enda sättet att sen hålla sig ogift. Så några kvinnor var med, 50 genom åren. Förra året började de återigen ta upp kvinnor, för på 1800-talet slutade de ha kvinnliga medlemmar när deras juridiska funktion försvann. Men det här var alltså ett viktigt köp man gillade från början för att försöka få rättigheten. Handeln skulle ju historiskt från medeltiden och Kristoffers landslag i Sverige bara ske i städerna. Men på Gotland var det vilda västern, det var alltid vilda västern. Så den mesta handeln skedde av kära och kalk och sten och allting och trävaror och skeppades rakt ut. Man sålde det till utländska uppköpare redan vid landhamnarna. Ja. Och det här försökte då... de hindrar, de ville försöka få att all handel skulle ske av just de som var medlemmar i Köpmannagillet och ske i ordnade former, och det var vad lagen sa. Ja. Men de lyckades aldrig riktigt genomföra det, om man ska vara ärlig.
Handlar det om kontroll kring skatter? Eller?
Det är det som var grunden, att staten ville få in handeln i. Men sen handlade det också lite om det här att man hade en övertro på regleringar. Man tyckte ju att bara de, det gällde ju allt, bara de som tillhörde bryggarskråt, fick brygga öl. Ja. Och det fick aldrig finnas fler bryggare än att varje liter, även av den sämsta ölen från den sämsta bryggan, skulle säljas.
Ja.
Men staten trodde att det här ändå var en garant för att det skulle vara hög kvalitet. För bryggarämbetet då såg till att man utbildade alla, att man hade koll, att man utslöt den som inte var bra nog. Och sen tyckte man att tanken att någon bygger ett bryggeri och sen blir utslagen för att de gör för dålig öl, att det är så mycket förlorade samhälleliga resurser med allt virke man har byggt huset med, all arbetskraft, allt. Idag har man ju lärt sig mer av det här Schumpeters kreativa förstörelse, så att ofta kan vara en fördel att de sämsta sakerna faktiskt slås ut. Och
exakt.
Att det blir inriktningar mot nya. Den som kommit på ett nytt sätt att göra öl som smakar mycket bättre och som är mer rationellt att göra, som tar mindre energi att göra, etc.
Man låter marknadskrafterna här.
Ja, men det gjorde man ju inte före 1843. Var det ju allt strikt reglerat, och det gällde alltså även köpmän, trodde man att det var bättre om inte alla fick handla, utan bara en liten grupp var de utsatta köpmännen, och ingen annan fick ägna sig åt handel. Så det är ganska intressant. Men sen har det blivit 1843, blev det ju frihandel, eller näringsfrihet i Sverige. Och då
även för kvinnor?
Äntligen då. Ni säger 1846 är det, förlåt mig. 1846 och 1864 är väl de två steg som näringsfriheten kommer. Någonstans där, men jag tror det är möjligt att det är det senare. Det kanske är först 1864 som kvinnorna får. Men det är i alla fall mitten av 1800-talet som kvinnor kan börja ha. Det första steget är att de får börja ha pappershandel, kioskverksamhet och sån enklare handel som kunde lämpa sig för kvinnor. Och det var ganska länge, som sånt mjölkaffärer och sånt. Det dominerades av kvinnliga jättelänge. Medan det tar tid innan kvinnor kan bara starta vanliga stora företag eller ärva sin pappas fabrik. Och fortsätta driva. Men i alla fall, det här köpmansgillet, det fortsatte att bli en, det fick istället bli en klubb. De behöll alla sina stora fonder och blev en pensionsstiftelse och understödsstiftelse, så de använde pengarna att dela ut till köpmannaänkor och fattiga och utbildning och liknande och pensioner för dessa köpmän. Men så tog de upp nya medlemmar. Så de lever idag som en välmående förening med några hundra medlemmar som träffas en gång om året i smoking och äter en fantastisk middag under trevliga sammanhängande. Och är liksom en sorts social förening idag. Länge en herrklubb då, från 1800-talet och framåt, men nu med kvinnor sen som förra året. Så det, men det var väldigt trevligt.
Och där var du?
Där var jag och hade en trevlig kväll. Innan dess så var jag på provning på Gotlands bryggeri, som jag alltid är när jag besöker Visby, och fick prova de nya sakerna. Det var framförallt tre roliga grejer som var helt nya. En kaffeporter som var fnösktorr och ganska cold brew kaffe, alltså kallbryggt kaffe, så det blev inte det här intensiva som ibland, och inte det här söta som ofta kaffe stout har, utan en bara tillförelse av lite kallbryggt kaffe som
du fick en lite
torr, snygg, skulle funka bra till mat.
Ja.
Och även två farmer ale, där man ju farmer ale är ju att man har tillåtelse att blanda upp, jag tror upp till 30% av malten med annat som inte är öl egentligen för vad öl. Och det är för att historiskt har man alltid gjort det på platser, på vanliga bondgårdar och så. Har man haft brist på malt, då har man alltid blandat i annat som man haft gott om. Och det är en klassifikation som alltså tillåter det numera. Så ett år hade de 30% äppel, det måste vara från lokalt dock.
Ja.
Så 30% gotländska äpplen, så det blev en sorts ciderblandning. Och den var också inte alls, man kan tänka sig, en söt, inte alls som engelsk cider, utan som en fnösktorr fransk cider blandat med torrt ljust öl. Så att det blev väldigt snyggt, skulle passa utmärkt till fisk och gravlax och liknande. Och sen hade de ännu som var ännu bättre, skulle jag säga, till gravlax och den typen. Ja, den första skulle nog snarare passa bättre till fläskkarré och sådana rätter, fläsklägg och så. Den andra som skulle passa till gravlax och fisk, där hade de 30% honung.
Ja.
Så det blev alltså nästan som en mölska. En mölska är när det är hälften mjöd, hälften öl. Just, men här räknas det som öl, för det är 30% mjöd och 70%
och vad hände då med sötman?
Ingen sötma alls, för att den var helt utjäst. Ja. Så det är snarare som om du tänker ett sånt här sprött mjöd som är honungsdoft i doften, men en ganska ren, krispig,
lite bikaka eller doften.
Urtorr. Ja. Bikaka i doften, men urtorr smak. Det var jättekul.
Ja, vad roligt.
Sen var det härligt bara att gå runt på gott vis när man får vara ensam. Men det är så långt från Almedalen man kan komma. När jag gick där på kvällen en timme. Uh-huh. Det var inga människor, inga bilar. Det var liksom som att gå omkring i den medeltida staden, kändes det som, när de stängt portarna för kvällen. Och...
Men det där är ju underbart. Jag älskar ju Gamla stan i Stockholm. Sen kväll, en tisdag i december, och gärna med lite snöblandat regn som faller. Och då sätter jag på Mozart på högsta volym. Och så känner jag mig som Milos Forman, Amadeus, hans mästerverk. Och så går jag snabbt igenom de här små gränderna.
Oh, härligt,
till liksom härligt. Tempofylld Mozart-musik. Och då hamnar man i en helt annan tidsepok och en annan värld.
Ja, det är magiskt.
Men det ska vara tomt på människor, det är viktigt.
Ja, det är väldigt speciellt. Ja.
Jo, jag kommer tänka på en sak. Vi brukar ju ha med det här att man är arg på något.
Ja, ja, absolut.
Och jag är lite arg nu.
Du är arg nu, ja.
Det är inte så ofta som jag är arg på, i podden.
Nej, du brukar... Du men, är ju liksom the nice guy.
Ja, jag men jag var nere och var moderator på ett seminarium nere i Göteborg kring... restaurangutveckling och stadsplanering och liknande. Och då åkte jag tåget upp och ner, och då finns ju någonting som de här mobilmännen. De här var aktiva i näringslivet på 90-talet när det var dyrt att prata i telefon. Det kostade ju 8 kronor per minut. Och få hade mobiltelefoner. Och de lever kvar i den här eran att det är status att prata högt och länge.
Det var klassiskt man alltid skojade med när någon hade en mobil tidigt 80-tal. Ja. Köp Fermenta, sälj Consafe, skulle man stå och skrika.
Köp, sälj, ja.
Inom gatan. Ja.
Och då hamnar jag bredvid en sån här mellanchef som var med på 90-talet, och till slut så kunde inte jag koncentrera mig. Jag satt och lyssnade på lite klassisk musik, men hans tal gick rakt igenom mina hörlurar.
Det är så fruktansvärt.
Men jag tog upp datorn och började anteckna hans konversation.
Men det är väl roligt, särskilt om det är sekretess på ett, som det oftast är. De brukar tala högt och ljudligt.
Exakt. Och jag har tagit bara, jag satt och skrev så snabbt jag kunde, jag missat några ord. Men det här är en 100% autentisk konversation. Det handlar om att sätta spelreglerna och att tydliggöra. Och så säger den andra någonting. Jag undrar vem den andra personen är. Vem är det som upprätthåller mobilmännens konversationer på tåg?
Det kan man göra.
Ja, men de måste ju sitta på ett kontor. Nej, Göran ska åka tåg. Nu kommer jag sitta en timme och prata management-klyschor.
Inte få någonting gjort.
Okej, här fortsätter det. Att vara med som kravställare och ägare. Det ska bli intressant att sätta sig ner och prata om diskussionen som ledde fram till besluten. Han är jätteviktig.
Alltså det är typiskt de möten man inte vill ha. Ja. När man måste först sätta sig ner och ha ett möte för att prata om den diskussion som senare ska ske vid ett annat möte. För att till slut leda fram till det mötet där man tar besluten.
Det finns en del låsningar som måste knäckas. Så vi behöver mata in för en fortsatt dialog i den frågan. Det skulle underlätta att hålla koll på hela processen för att ha helheten. Den dagliga logistikhanteringen, så att säga. Och sen, för att jag kom in i slutet av konversationen, jag hade tröttnat.
Just det.
Men då kommer det intressanta. Det kunde vara något för Johan, inte i år, men nästa år. Och det var det enda av substans som sa att, vem är Johan? Och vad kommer vara någonting för honom, inte i år, men nästa år?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det finns ju det här floskelbingo där man ska på möten och stå och sitta och fylla i då såna här som ett tag var, jag vet, implementera vad menar det var ett mode.
Trestegsraket.
Ja, precis. Och så fick man då sitta och kryssa och så
ropade man bingo.
Men jag var faktiskt, jag har varit med om det här många gånger också. Senast jag åkte till Göteborg så var det en kvinna som satt faktiskt. Så det finns vissa kvinnliga så här.
Jag trodde det här var väldigt manligt.
Hon satt
manligt.
Och talade väldigt högt också om någon anställd som hade något sådär. Och helt öppet. Ja. Men det värsta jag varit med om, det var när jag åkte upp från, jag tror det var Malmö, kan ha varit Göteborg. Och sitter, han är ju rätt ålder för att vara en mobilman. Han sitter i en stor vagn, första klass naturligtvis, men helt öppet. Och diskuterar sina juridiska klienter, inte med namn, men han sitter och arbetar som jurist i en volym som skulle få mig att framstå som om jag hade opererat bort stämbanden. Ja. Så högt, alltså han skrek i 5 timmar i hela den här...
Operasångarnivå, slutet på Nessun Dorma.
Och med sin jäkla skånska dialekt också, det var genomträngande och allting. Bara, det var så jobbigt, för man får ju ingen vila. Själv sitter man där och kanske vill... Bara vila, bara titta ut och meditera. Ja. Eller också vill man sitta kanske och skriva någon liten skönlitterär text eller någonting sånt. Och så kommer det här, det är ett yrkesliv jag aldrig skulle stå ut med många av det de har. Som är så totalt inriktat bara jobba hit och dit och slänga. Och
alla dessa ord.
Ja, alla dessa ord, alla dessa klyschor. Och då måste man ändå sitta bredvid dem och få hela det här och få den stressen. Ja. Man är ju lika utkastad, det är bara att man inte har fått någon timlön som
exakt,
de har fått.
Man har inte fått debitera 3000 i timmen som de här toppjuristerna.
Men jag tycker det kunde vara, det är kanske så vi ska bemöta de här. Alla börjar sätta sig och skriva ner. Ja. Och sen lägger man ut det på Instagram.
Exakt.
Då kanske deras konkurrenter kan börja pussla lite grann och så kan de förlora affärer tack vare den insatsen. Exakt. Och då kanske någon gång någon vd säger till när nu får ni sluta driva ert yrke i offentliga platser så alla hör.
Jag är fascinerad. Det är det värsta jag vet, det är att prata i mobil när andra människor hör.
Ja, jag med.
Och så fort det ringer och jag svarar, om Johanna ringer, och så säger hon, vad är det med dig? Det låter så... Nej, men jag sitter offentligt. Jag vill inte prata, utan jag hör av mig. För man tar det absolut viktigaste.
Jag tycker det är jättepinsamt.
Vad tycker du om etiketten här kring mobiltelefoner? Vad?
Alltså egentligen, man får ju prata med varandra på ett tåg eller en tunnelbana och så. Man får inte prata allt för högt, men jag menar, det är ändå accepterat att prata offentligt. Men om någon anledning är det oerhört mycket mer störande när någon pratar i telefon. Jag tror det är för att man pratar högre, för man har alltid just den här känslan att du är så långt borta! Hör du mig?
En sån där fiskelina och 2 stycken muggar, plastmuggar som man ska skrika
i. Det är nog psykologiskt att folk alltid talar högre i telefon. Men det är också det att man bara hör ena sidan och det gör att hjärnan försöker bli går knappt att koppla bort. Det går inte. Ett vanligt samtal hör man. Ett vanligt samtal hör man att det är ointressant och man släpper det. Men när man hjärnan vill fylla i luckorna och därför så retar det hjärnan att bara höra igen. Och därför är telefonsamtal mycket jobbigare än ett vanligt samtal. Men det är klart att engagerat yrkessamtal precis bredvid en på tåget är inte heller roligt.
Nej.
Det blir för hetsigt liksom. Det blir för stressat och för... Ja, men vi måste göra någonting åt Ingvarsson. Liksom. Det är ju, ska vi här? Men att han inte förstår att projekt måste drivas.
Men folk är så arga också.
Ja, det är
Jag satt igår och bara tog en kopp te på Urban Deli. Var lite frusen och var på väg mellan 2 platser och hade lite tid över. Och där sitter en sån här mobilmannen. Och det var, jag fick sista platsen så jag hamnar 1,5 meter. Jag känner ju att något är fel redan. Jag närmar mig, där ska jag inte sitta. Han är jättearg och skäller ut folk på mobilen hela tiden. Och varför ska man skälla ut människor?
Varför ska man överhuvudtaget om man ska ut? Varför ska man på Urban Deli med en annan person 1 decimeter bredvid en? Tycker man inte det är pinsamt?
Ja, och det handlar om en radiojingel som han var arg på. Hur kan man orka gå runt och vara arg på en radiojingel som ska produceras?
Jag läste just på flyget här faktiskt att jag läste en digital bok i telefonen av Thomas Merton, en katolsk munk. Han levde på 60-70-talet någonting sådär, men där skrev han någonting om att han inte förstod folk som eller förstod kunde han väl göra. Han hade väl lite medkänsla, men att han tyckte det var så tragiskt när man la för mycket tid på att bry sig om vad andra åt eller hängde på väggarna eller lyssnade på. För det var så meningslöst. Jag menar att bli arg på sådana saker. Att bli irriterad på om liksom vad folk valde för konst eller vad de valde att ha på sitt middagsbord. Och även om jag naturligtvis tycker gastronomin är viktigt, så det är en tankeställare ändå att små saker är ändå små saker. Man måste alltid ha perspektiv. Om någon väljer att ha gråtande barn på sina väggar eller äta veganskt, så får de väl göra det. Det är ingenting som... Sen kan man försöka ge dem råd om man är duktig på konst eller duktig på mat, vad som skulle ge dem större lycka. Men det är ju egentligen inte de frågor som radiojinglar och sånt. Yrkesmässigt är...
Henrik, våran producent, han klipper ju alltid bort sig själv när vi försöker involvera honom i konversationen. Det har vi fått reda på nu efterhand.
Ja, så allt det här. Vi trodde han var en stor, känd person.
Ja, att han var en del
i podden. Ja,
att vi inte var en treenighet med Gunilla, utan att vi var fyra här. Men så är det inte. Men han tillverkar ju radiojinglar och annat. Det, men vi får fråga ju ofta, folk är arga just... Arga. Kring ring, hur uppretande det är. Vi får ta det mellan poddavsnitten här. Jo, en sak också som jag tror jag glömde förra året.
Ja.
Och det är dags om man ska ha 20-årig Tony, dricker jag alltid över julen.
Och
Tonyn är ju, det är snittålder man pratar om. Det finns 10, 20, 30, 40 år. Och portvin är ju ett rött vin som man gör, och sen så tillsätter man alkohol och avbryter jäsningsprocessen.
Fortifierar.
Exakt, så man får upp det till 19-20%. Och så har man kvar då sötma i det för att inte få jäsa ut. Och Tonyn då har legat på ekfat under enormt lång tid och är färdig att dricka. Den utvecklas inte. Och personligen så älskar jag 20 år just till jul. Och den här måste man beställa i beställningssortimentet.
Det måste ni göra då. Alltså det är starkvin överhuvudtaget. Jag är ju, alltså portvin är fantastiskt. Jag är också väldigt förtjust i Madeira. Jag som inte ska ha socker väljer de få torra Madeirorna man kan komma över, som annars är ganska svårt. De måste också beställas. Men det funkar också väldigt bra. Både portvin, Madeira, en crème sherry. Funkar ju Malaga om man lyckas komma över det, men det tror jag inte ens finns i beställningssortimentet längre. Men allt det här funkar ju ihop med torkad frukt, med nötter, med praliner.
Ja, när som helst hela julen så kan man... Ja. Och man kan ju ha den öppen, den här flaskan. Den ska, det gör ingenting att...
Och om man bara ska ha den under julveckorna så kan man till och med hälla upp den på en av sina vackra gamla kristallkaraffer.
Med bly.
Det är ju bly, så man ska ju inte ha liksom sprid stående som alla Dallas liksom i månader i dem. Men ett par veckor eller någon vecka är absolut ingen fara. Det är alltså när man drar ut dem i lång tid som det blir för mycket bly. Om ni häller upp den där den 23 eller något sånt på kristallflaskan och ser till att druckit upp
till
den.
Till nyår.
Eller till nyår, eller kanske till 13 dagen kan man, men jag tror man kan fylla på annars.
Men... Och det här, man får slänga ut en 500-ring, men det skapar så mycket glädje det här, det 20-åriga tonen. Jag kan rekommendera en Taylor's till exempel. Det är inte världens roligaste sortiment i beställningssortimentet. Men Taylor's tycker jag är, den är bra. Och ligger på en 500-ring.
Trevligt. Gonzales tror jag min den här standard Madeira är. Den är inte, det finns mycket, mycket bättre Madeiror utomlands. Men det är den torraste som finns i Sverige, om man har, tycker det är något att stå efter. Som jag. Men det är trevligt. Starkvinner är också bra för att man blir faktiskt mindre berusad. Förr i tiden kunde ju vanligt lättvin vara 7-9%. Och då var ju starkvinet med sina 15-20% väldigt liksom mycket mer. Man drack därför bara ett litet starkvinsglas. Men nu har ju de vanliga rödvinerna pumpats upp till 15-16%.
Riktiga muskelknuttar.
Och det finns Madeiror som bara är 18. Och fortfarande dricker man Madeiran i små glas med en fjärdedel. För jag menar, rödvinsglasen har ju vuxit och är tre gånger större än de var.
Det har ju blivit akvarium.
Ja, så man dricker viner, rödvinerna har blivit dubbelt så starka och har tre gånger större glas. Medan Madeiran har ungefär samma styrka eller portvinet och samma pyttesmå glas. Och det är så intensivt, så man sitter och smuttar på det mer som det vore en whisky än en skälperis, det som om det vore ett rödvin. Och därför i slutet av kvällen är man faktiskt alltid mycket mindre berusad om man hållit sig till starkvinar.
Det är ett civiliserat sätt att dricka på.
Sherry är ju samma sak. Jag menar, du sätter sällan i en hel flaska sherry. Men du sätter ju utan problem i det liksom en halv flaska vitt eller rött.
Öppnar man flaska rött så försvinner det ju.
Ja, men det gör det.
Jag har en vän vars föräldrar när de pensionerade sig så sa att de fick dricka ett glas rött varje kväll som pensionärer. Men de köpte ju de två största rödvinsglasen som gick att hitta i Sverige. De fick väl i sig en liter var.
Det påminner om den historien du drog när vi var på Miss Von med Du hade en bekant i Göteborg som inte fick dricka mer än ett glas för sitt leverbyte av lever.
Just det, ja, Tommy.
Och då valde han att tolka det som han fick dricka ett glas på varje krog. Så bara han gick omkring mellan dem.
Ja, man såg honom. Så kom han in och så beställde ett glas vitt och så var det tömt på 10 sekunder och sen var han iväg på nästa ställe.
Ja, det finns ingenting som vår intelligens kan vara skickligare på än att lura oss själva.
Det, nej, det finns viljan så finns det undertecknat. Lösningar. Jo, vi har en lyssnarfråga här. Gäster som bjuder in vänner. Mm. Förra året hade jag en massa vänner på glöggmingel hemma hos oss. I inbjudan hade jag skrivit att det var välkomna att ta med sig sina respektive och eventuella barn. Jag tyckte att det var tydligt, men ändå var det flera gästerna som tog det för givet att de kunde ta med sig valfri polare eller två. En del av dem gjorde det spontant utan att först fråga mig. Andra kollade förvisso artigt i förväg. Men jag tycker det är väldigt svårt att som värd avböja när en gäst frågar om hem får ta med sig sin svärfar, granne, kompis. Är det bara jag som är konflikträdd? Har inget emot att träffa mina vänners vänner. Men jag kan förstå att man ibland behöver ta med en utländsk gäst på besök. Men är det jag som ordnar kalas vill jag ju hellre bjuda mina egna vänner och har i regel inte haft möjlighet att bjuda in alla jag skulle vilja. Hur ska jag formulera mig i årets inbjudan så det inte kan missförstås vilka den gäller? Jag kan ärligt erkänna att jag själv bett att få ta med egna gäster till andras tillställningar så jag skäms lite när jag skriver detta. Hälsningar från Bengt Nilsson.
Mm, det där är ett av etikettens delikata problem skulle jag säga. Egentligen gäller ju det att om inbjudan är tydlig så vet man ju vilka det gäller. Då borde stå om det är liksom Edvard Blom eller Edvard Blom med hustru och barn eller så. Och då
familjen
borde det,
Blom.
Ja, då borde det egentligen aldrig vara något problem. Men det blir alltid problem. Skriver man respektive så har jag varit med om massa gånger att folk kommer med någon polare och så ja, men det här är min respektive. Bara för att jag är singel ska inte jag få ta med någon. Och då har du redan regeln som säger att du måste ta med. Man får aldrig bjuda någon utan dess respektive. Det är totalt mot. Alltså om det är en privat fest i hemmet, om det inte är en där jobbträff eller en föreningsträff, då måste du alltid bjuda med en respektive. Och om det dessutom då innefattar att alla ska ha redo att ta med en plus ett. Plus ett har man ju typ på sådana här kändismingel, biopremiärer, bokreleaser. Så då har man alltid ett plus ett liksom.
Och då kan man välja vem man vill.
Och då kan man välja. Och det är ju för att personerna inte känner varandra. De känner ju inte någon. De kommer dit och ska titta på någonting och är där i en sorts deal. För man behöver fota kändisar och man behöver få influencers som gillar produkten. Och då måste man ju, man måste ge dem vin, man måste ge dem mat. Man måste låta dem ta med någon så att det blir roligt. Ja. Annars får de inga dit.
Och annars kanske de inte väljer att komma ens.
Nej, de kommer inte annars. Men en privatfest är ju naturligtvis någonting annat. Jag tycker det finns några få fall där man kan få fråga. Och det är när typ om man har vänner boende hos sig.
Ja.
Så det finns en kompis som bor, kanske en utlänning eller sånt som hon också var inne på, eller han menar jag. Så...
Och då flaggar man givetvis förväg.
Ja, då frågar man. Och då måste man fråga på ett sätt som väldigt sådär, jag förstår verkligen om du säger nej och jag blir absolut inte ledsen, men då kan jag nog inte heller gå ungefär sådär. Men redan det blir ju lite utpressning, så det blir aldrig helt bra.
Nej, det blir inte
men det blir ännu sämre kanske om man säger att man inte kommer utan att förklara varför. Nej. Eller om man lämnar utlänningen ensam hemma framför TV.
Men man kan ju säga så här, tyvärr, jag har ett utländskt besök som jag tar hand om så jag kan inte komma. Och då har värden möjlighet att säga, men ta med den här
lite grann, så är det ju det man fikar efter.
Exakt.
Man kan göra det mer eller mindre snyggt. Nej, men annars kan man ju inte ta med sig folk om det inte är väldigt speciella tillställningar. Ja, okej, när man är ung, det är spontana grejer. Man har bjudit hem några stycken, det är mer eller mindre knytkalas och så... Kommer liksom någon och frågar, ja men jag har några till här, kan vi ta med lite käk och några vinflaskor? Det finns väl någon form av sån här... lite mer bohemsk tillvaro där det här är helt naturligt och där man tycker det är väldigt charmigt. Jag vet folk som när jag har sagt det här att man inte kan ta med, säger de, men vadå, det blir ju inget roligt om man inte har en massa wildcards. Men skillnaden är att de som säger det är de som aldrig själva har fester.
Exakt, de kommer bara att ta med sig.
Och det blir kanske roligare fester, men det blir inte roligare kanske för världen. Nej. Om det är massa galna wildcards som dyker upp och somnar i en säng och liksom sådär. Det kan bli ganska, utan ofta är det ju, man har ett visst antal har människor som får plats. Mm. Och då väljer man ju hellre sina egna vänner om man är värd med allt det jättestora jobb som är en att
kan
det ska
man
vara.
Arbeta med någon form av terminologi i form av att det är först till kvarn eller begränsat antal eller liknande?
Jag vet inte. Jag har gjort lite försök och jag tycker inte det funkar hur tydligt jag än skriver faktiskt. Det är nog så att en del helt enkelt skiter.
Om man skickar ut QR-koder med biljetter.
Ja, men så är det ju på liksom väldigt officiella fester. Ja. Då är det ju gästlista, men det har man ju inte i hemmiljö. Ja. Och man skulle ju aldrig kunna neka. Sen
klart.
Finns det ju riktiga problem om man har bordservering.
Ja.
Bordsplacering, då blir det ju en katastrof.
Ja, men det är klart man inte kan slänga in.
Och då vet jag inte vad man ska göra. Jag har varit med på studentfester. Där en kille, det är en studentfest, man fick inte ta med respektive för att det var bara de som gick det här ämnes... Och en kille tog med sig sin flickvän.
Ja.
Och då skjuter han på stolarna och så skjuter han in en stol mellan sig och sin bordsdam. Och där Nej. Sätter han flickvännen. Och den bordsdamen hade ju inte så jättekul.
Det är klart, men det är helt...
Så jag skulle säga att om man har en sittning, då kan man nog nästan faktiskt i dörren säga att det här är ju faktiskt en bordsplacering. Ja. Jag är jätteledsen, men det måste bli lite missförstånd. Alltså, men det är ju inte lätt att neka någon i dörren och be dem åka hem igen om de går på andra sidan stan. Men jag har själv några gånger frågat, jag har någon gång blivit nekad även av nära vänner. Span är väl en annan sån där grej. Om man har någon som man är förtjust i men som man inte är riktigt tillsammans med än.
Just det.
Det tycker jag är fullt legitimt att man skriver och säger, det här är inte riktigt med respektive men jag hoppas att det ska bli det och skulle vi kunna.
Och det är den här kvällen det kan hända.
Ja,
och ni kommer få hyllningar på bröllopet för att ni var delaktiga i den magiska
kvällen. Där har jag
kvällen.
Alltid varit helt öppen när jag själv någon gång i mitt liv använt mig av den. Ja. För där tycker jag att jo men absolut, självklart.
Och där ska man ju som vän ställa upp och hjälpa till om man har en kvinna eller man eller...
Så det är väl jättefint att kunna att de får komma med. Och då får det ju låtsas att det är lite sådär, ja vad roligt, ja men här är det ju lite öppet. Det är klart man får ta med kamrater sådär när de sen kommer så det inte blir allt för tydligt. Att...
Men vi ska ju på kalas i nästa vecka.
Ja, det ska vi.
Jag ser enormt mycket fram emot det här.
Det är
mitt första år.
Ja, det är ditt första, det är mitt tredje. Men det är ju, det roliga är att du är på olika platser varje år så det är helt olika.
Det är Handels Stockholms universitet i KTH Karolinska.
Ja.
Som var fjärde år har Students Nobel Night Cup.
Ja, och det är ju festernas fest, brukar man ju kalla Nobelfesten.
Ja,
det här är efterfesternas efterfest. Och det är ju mycket roligare. Jag har aldrig varit på Nobelfesten. Det är naturligtvis oerhört högtidligt och en fantastisk upplevelse. Men det är ju inte ett party. Nej. Även om de har börjat med lite dans efter och så. För att jag tror Nobelkommittén tycker det är lite tråkigt att alla direkt åker till efterfesten. Och att det där är roligare. Så det har blivit lite så här att de försöker hålla kvar pristagarna lite längre. Men sen är det så att alla åker då, eller nästan alla åker till den här efterfesten. Och dessutom så kommer massa studenter som har lite mer ledande roll i kårer och liknande.
Är ju och den här bara budgeten jag läste jag ligger på närmare 2 miljoner för den här och det är 300 man som arbetar.
Det är helt otroligt. De har ofta hållit på i månader.
Ett år planeras det.
Ja, absolut. Men även med rent fysiskt säkert månader när de hållit på att däcka och bygga saker. Och det kan liksom, man kommer in i något rum så kan det vara att där är det ostron och havskräftor och champagne hur mycket man vill. Och det står liksom någon sån här väldigt kristallkronor och elegant. Och rummet bredvid kan det vara jazzmusik och någon sån här källarbar där man dricker dålig whisky ur någon form av konstiga burkar eller något. Och så går det vidare och så kan det vara en studentsittning. Man får sätta sig ner, ta kölappar och sätta sig ner. Så kör man en 10 minuter studentsittning med sånger och punch.
Och det här pågår fram till 6 på morgonen?
Ja, det gör jag.
Hur länge har du orkat vara kvar då?
Vi har varit förvånansvärt länge kvar. Vi har alltid sagt att vi är ju gamla, vi ska bara vara där ett par timmar. Och sen så har vi kommit alldeles för sent. Nu har vi ju så många barn och mina föräldrar ska passa, så vi får väl se hur länge vi orkar. Men det är ju, i och med att det börjar vid 11, de hedersgästerna, de som kommer direkt från Nobelfesten kommer ju senare dessutom. Ja. De kanske börjar droppa in vid 1-tiden och då vill man ju vara kvar och mingla med.
Vilken tid tycker du att vi ska vara där?
Jag tror jag och Gunilla satsar på att komma, vi satsar nog på att komma när de hänger på låset faktiskt. Ja. för att verkligen hinna, eftersom vi inte kan bli hur sena som helst. Och sen är ju Gunilla alltid sen ändå, så hänger vi på låset så är vi nog, då kommer vi nog snarare vid 12 än vid 11, men vi siktar nog på 11.
Ja, men vi syns där. Jag är väldigt glad för inbjudan här.
Ja, det ska bli fantastiskt. Jag ser
kom
fram.
Faktiskt för att vi pratade om det här i ett poddavsnitt.
Just det, och därför så fick du också en. Det var ju jättebra.
Ja, så att podden fungerar.
Alltså det är ganska få gäster som inte är studentfolk eller Nobelfestgäster. Så det är verkligen hedrande till den här lilla skaran av personer som studenterna liksom tänker på. De har liksom en liten spontan lista och tänker, finns det några riktigt kul människor sådär som man också skulle vilja ha med? Så det är väldigt hedrande.
Nej, det ska bli fantastiskt här. Jag tänkte att vi skulle ta och avsluta med en liten kort lyssnafråga här.
En liten sak bara.
Ja.
Jag måste ju så att alla köpa min bok också. För det är ju fortfarande så är det inte julafton. Och jag har ju gett ut en bok. Den har tryckts i 4000 exemplar.
Hur går det med försäljningen?
Det går bra. Det är ungefär 900 exemplar kvar tror jag nu. Och drömmen är ju att det ska bli en andra tryckning. Så jag sitter ju och hoppas att den ska säljas. Men framförallt sitter jag och hoppas att många ska läsa den. För jag ger ju, som Gunilla uttryckte det, mitt hjärta på ett silverfat. Jag berättar om allting jag tycker är viktigt, om minnen och tankar och historier.
Och man kan lyssna på den också som ljudbok.
Den finns också som ljudbok, det kan jag verkligen rekommendera. För då har jag läst in den själv, så det är ju ett väldigt kul sätt. Det allra bästa är att lyssna på den som ljudbok, så köper ni boken bara för att den är kul att ha i bokhyllan, för den är snygg liksom. Men det hoppas jag, det skulle glädja mig om vi gör ju inte så jättemycket reklam här annars för saker och ting, så låt mig här i december få göra lite reklam för de egna grejerna.
Köp Edvards bok, och den heter I full blom.
I full blom heter den. Det handlar om allt från delikatesser till städning och döden och tåg och Tyskland och allt som är roligt.
Allt som är roligt.
Döden kanske inte är så roligt. Det mesta som är roligt och en del andra viktiga saker.
Men döden är viktig för att kunna känna glädjen.
Absolut.
Det är väl mardrömmen att få ett evigt liv.
Evigt, enligt den kristna principen tror jag är underbart. Men ett bara liv på jorden som bara fortsätter och fortsätter, men med att kroppen blir allt mer skräplig. Ja. Det skulle nog vara någon form
det måste ju vara det absoluta
fördömelse snarare.
Helvetet, vad är det Sartre som menar att helvetet är andra människor? att vara instängd med andra människor.
Om man samlar på posttraumatisk stress varje nytt världskrig man går igenom, varje tortyr man hamnar i.
Ja, det. Jo, jag tänkte bara snabbt vi skulle avsluta med från Thomas här som skriver: hej Edvard, vad tycker du om Facil Punch? Jag blir själv helt tagen av hur frisk och härlig den var jämfört med exempelvis flaggpunch eller dylikt, men är nyfiken på din åsikt. Vi har ju pratat mycket punch.
Jag talar mycket punch, och jag älskar ju punch där, även om jag inte ska äta socker längre tyvärr. Men jag gurglar min mun mer ofta. Och Facils är bra, den är jättebra. Det var ju, när den kom var det ju den första lyxpunchen sen Systembolaget tagit över, sen alkoholtillverkningen förbjöds i Sverige på 1910-talet. Och när kom Facil, kan det vara 90-tal tidigt eller något sånt? Den var i alla fall, då var det helt revolutionerande. Plötsligt så var det någon som gjorde en punch som var dubbelt så dyrt och verkligen ville vara på kvalitet. Flaggpunch är ganska tråkigt, det är ju en standard, det är ju liksom billig och bra och funkar, men den tar inte ut svängarna här riktigt. Jag tycker bättre om Cederlund som är torrare. Ett tag fanns det Cederlund torr som var ännu torrare. Jag ska bara gå igenom de klassiska. Platin som inte heller längre funkar. Den var lika söt som flaggpunch, men hade dubbelt så mycket arrak. Den var jättehäftig. Men nu finns det såna. Om man gillar arrakspunch så tycker jag, som du säger, Tegnérosson jättebra.
Mindre socker i den också.
Mindre socker, mer arrak, bättre arraksorter. Sen har vi Trosapunch, som också lite i den stilen. Von Braun Punch, den är söt men väldigt mycket arrak. Den påminner lite om Platins, men ännu bättre. Sen har vi ju Roslagspunchen som har lite så här plommonbrännvin och sådana fruktiga toner.
Lite
som är ganska, ja, lite sånt, ganska annorlunda. Men lite 1700-talsartat, men också lite helt nyskapande skulle jag säga. Och så har vi då Facilen. Och Facilen tycker jag är jättebra, men det är en rompunch. Den smakar inte arrak, den smakar rom. Och det har funnits rompunch genom åren. Mest drack man ju romtoddy och arrakspunch, men rompunch har också alltid funnits. Och det fanns konjakspunch och alla möjliga sorters punch. I Frankrike gjorde man konjakspunch, i Spanien brandypunch, i England rompunch, men ibland arrakspunch, och i Sverige nästan bara arrakspunch, men någon gång rompunch. Så jag tycker det är en utmärkt, men inte klassisk arrakspunch. Jag dricker nog ändå de mer arraksbetonade lite oftare.
Jag måste hålla med där att man vill ha arrakstonerna.
Sen har ju Facil själv, herr Facil, Han har ju lämnat ansvaret för Facil Punch, men gör ju en annan punch numera i USA som han sprider och som blir större och större där. Och just nu har jag pinsamt nog glömt bort vad den heter. Det kan
man får glömma av.
Men han är ju verkligen en apostel för punchen i världen.
Ja, vi har fått en lyssnarfråga vi ska ta längre fram också om Grönstedt som vi ska prata om.
Ja, men,
men det kommer efter årsskiftet.
Ja. Gör det. Men då önskar vi alla lyssnare en god, härlig fortsättning på adventstiden. En underbar andra advent. Hoppas ni går på många adventskonserter. Att ni dricker ett och annat glas glögg.
Och var försiktiga om ni ska göra tequila-knack så ni inte hamnar på akuten.
Då ska ni vara väldigt försiktiga. Annars kan man nog göra att med den här nya mousserande glöggen som finns. Men jag tror inte det blir särskilt gott.
Jag vill inte ta med den, för jag tycker att det är en styggelse. Så att den fick inte vara med.
Jag ville göra en själv. För förra året fick jag prover på min glögg. Och det här alkoholfria glögg, det hade jäst. För det var mitt i högsommarvärmen. Och blivit kolsyrat naturligt.
Du fick en andra jäsning som
flaskjäsning. Ja. Och den flaskjäst glögg var faktiskt ganska gott. Så jag föreslog idén, men de tyckte att det var larvigt. Och det var det kanske också.
Men vi ses nästa vecka.
På återhörande. Ja.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.